Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss ännu be med ett par verser av den sång vi sjöng. Gud, vår Gud, till dig vi ser, om välsignelse vi ber. Låt ditt evangelium få i allas hjärtan rum. Låt idag ditt helga ord göra under på vår jord. Våra arma själar föd, Herre god, med livets bröd. Amen. Idag ska jag predika över den gammaltestamentliga texten som vi hörde som första läsning från första kungabokens 17 kapitel. Jag ska lite rekapitulera bakgrunden till det här. Elia var en profet som levde för mer än 2800, närmare 2900 år sedan. Alltså 800-talet före Kristus. Han var verksam i Israel och där predikade han straffdom över kung Ahab, som var en ogudaktig kung. Han blev på det sättet, han sa åt honom, det ska inte regna på jorden tills jag säger det. Och så blev det hungersnöd. Han blev tvungen att fly från den här kungen till en bäck, Kerit. Och där föddes han av korparna. Korparna kom med mat åt honom. Men sen sina bäcken när det inte regnade, då var han tvungen att gå därifrån. Och då sa Gud igen åt honom, du ska gå till en änka i Sarefat nära Sidon. Jag har sagt åt henne att hon ska ge dig mat. Mycket märkliga ord. Så gick han och så kom han då till en änka. Hon höll på att samla ihop lite ved och så sa han, ge mig att dricka, ta också lite bröd åt mig. Men så sa hon, jag har ingenting att bjuda på. Jag försöker nu göra lite bröd av det sista vi har av mjöl och lite olja i krukan. Men sen är det slut. Sen kommer vi att, min son och jag, att lägga oss ner och dö. Och då sa Elia, mjölet i krukan ska inte sina. Oljan ska inte ta slut förrän den dagen när Gud låter det regna på jorden. Så ge du mig bara bröd, det finns nog mer. Och så gjorde hon och så fick de leva där tillsammans. Det är då vi kommer in i den här händelsen som vår text berättar om. En dag dog hennes son. Och vi vet ju att på den tiden var det fruktansvärt för en änka att mista sin enda son. Det var han som kunde vara hennes trygghet. Utan honom så var hon hjälplös. Det var en katastrof. Så var det också med änkan i Naim som evangelietexten handlade om. Det var en väldig katastrof som hade hänt. Folket sörjde. Men Jesus väckte upp den här sonen och gav henne åt hans mor. Han gav sonen tillbaka till livet. Elias under är lite som ett förspel eller en förebild för det här hur Jesus ska bota och väcka upp döda. Då utbrister kvinnan när hon har fått sin son tillbaka. Nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning. De här orden de föranleder temat för den här predikan som inte blir en textgenomgång precis av den här texten. Utan utifrån temat under som bevis för Guds ords sanning. Hur kan under vara bevis för Guds ords sanning? Och man kan också fråga, har Guds ord någon sanning om det inte sker under? För några dagar sedan stod följande fråga på Facebook. Skriven av en som själv utför mirakulösa helanden. Som då och då brukar berätta om det. Så här står det. Är det hela evangeliet vi delar om vi predikar genom ord men inte kan demonstrera Guds kraft genom tecken och under som följer förkunnelsen? Det här är naturligtvis en brännande fråga för oss som predikar evangeliet och inte har fått den här gåvan att lägga handen på sjuka och de går och stiger upp och blir friska. Är det då bara ett delevangelium? Är det ett svagt evangelium? Är det ett felaktigt evangelium? Frågeställaren citerar Romarbrevet 15, där Paulus skriver: alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Här talas om kraften i tecken och under. Och visst är det så att Paulus gjorde många kraftgärningar. Så gjorde också Petrus och de andra apostlarna. Det berättas i Apostlagärningarna 5 att man bar ut sjuka på gatorna för att Petrus skugga skulle falla på dem. Att de skulle kunna bli botade genom att hans skugga föll på dem. Och sen när det gäller Paulus så sägs att men i Efesus tog dukar och plagg som hade rört vid hans hud och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Jesus sa till sina lärjungar enligt Markus 16: dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. På Malta blev Paulus biten av en huggorm. Och befolkningen där som kände den här ormen, de trodde att han skulle falla ner död. Eller han skulle svullna upp och så skulle han dö. Det borde ha skett enligt deras erfarenhet. Men han skakade ormen av sig i elden och så fortsatte han. Det var ingen skada på honom. Det är precis det som Jesus sa. Sådant kommer att hända. Men betyder det här att det alltid måste hända? Borde inte detsamma hända om någon idag blir biten av en giftorm? Ändå vet vi att en kär vän till många av oss dog i Kenya som missionär för några årtionden sedan på grund av ett ormgift. Kunde han inte ha någon ha botat honom, väckt upp honom från de döda? Jag minns när en släkting miste sin man i allt för tidig ålder och han sjöngs ut i vanlig scen som han gjorde på min hemort under ledning av en predikant. Enkans bror utbrast i förtvivlan. Kunde han inte ha väckt upp honom? Vi står här inför en mycket komplicerad fråga. Var det av svaghet som ingen kunde väcka upp honom? Var det av svaghet som missionären dog? Svaret på den här frågan är inte inom räckhåll. För i så fall borde vi känna Guds tankar. Och som bekant är Guds tankar inte människotankar. I diskussionen som följde den nämnda frågan på Facebook hänvisades det bland annat till Paulus ord i andra Korintierbrevet 12. Och det är en mycket viktig undervisning. För han betonar där starkt sin egen svaghet. Jag citerar från vers 7. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Vi ska inte vara rädda för att vi själva är svaga när vi har Guds ord som innehåller själva sprängkraften. Det är Gud som bestämmer när ordet får efterverkningar. Paulus var en högt benådad apostel som var kallad av Jesus själv och han utförde många kraftgärningar, under och tecken, mirakler. Men han blev också hårt åtgången av sina motståndare. I andra Korintierbrevets 10 och 11 kapitel ser han sig tvungen att försvara sig mot dem som han ironiskt kallar superapostlar. Vad var det som kännetecknade de här falska apostlarna? Då ska vi läsa från 11 kapitlet, vers 4. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, Eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Det handlar också om en förkunnelse som avviker från Guds ord. De falska apostlarna predikar en annan Jesus. De har en annan ande. De förkunnar ett annat evangelium. Lite längre fram visar Paulus varifrån deras makt kommer, nämligen från djävulen själv. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare, förklädda till kristna apostlar. Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Här har vi en mycket viktig nyckel till vår fråga. Det är inte bara de tecken och under som sker, sådant som vi kan observera och förundras över, som vi ska bedöma. Vi ska framförallt granska det som predikas. Det här framgår klart av det som Mose undervisar sitt folk i sitt avskedstal i 5 Mosebok 13. Om en profet eller drömmare träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under, och sedan det tecknet eller undret inträffar, och han då säger till dig: låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, låt oss tjäna dem. Då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och av hela er själ. Herren er Gud ska ni följa. Honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till. Honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er. Ja, det här ordet av Mose, det är viktigt också för oss och när vi ska bedöma sådana tecken och under som sker idag. Den här som ställde frågan som jag refererade till skriver en kommentar hur han blev omdöpt. Att få lydnad till Guds ord som en bekräftelse på det som redan skett på insidan, låta döpa mig och bli iklädd Kristus. Han tar fram sitt personliga val och sitt personliga ställningstagande som grund för att han lät döpa om sig. Här är en väldigt viktig sak. Tror vi att Gud vill att en människa som blivit döpt som barn sedan uppmanas att låta döpa sig på nytt i lydnad till Guds ord? Gäller det som Gud har genom sitt ord redan gjort i en människa? Eller måste det göras om på grund av människans egen avgörelse och viljebeslut? Jag påstår på Guds ords grund att den som vill lägga något till det som Gud har gjort lär ett annat evangelium. Vi talar inte nu om det fruktansvärda i att en människa som blivit död som barn sedan vänder Gud ryggen och kommer att gå evigt förlorad om hon inte vänder om till Gud. Utan nu frågar vi, är det giltigt det som Gud har gjort? Måste det göras bättre av oss människor? Gud lär oss i sitt ord att han ensam svarar för vår frälsning, så att han redan före världens grund var lagd utvalde oss i Kristus att vara heliga inför sig. Sedan kallade han oss personligen och födde oss på nytt i vårt dop, så att Kristi rättfärdighet kläddes på oss och vi blev Guds barn utan vår egen medverkan. Var denna rättfärdighet som vi fick i dopet, Kristi rättfärdighet, bara en delvis fullkomlig rättfärdighet? Eller var den fullkomlig? Fanns allting där som behövde finnas? Ja, det kan vi svara ja på. Det som Gud ger oss, det är fullkomligt. Det ska inte kompletteras av oss. Vi kan använda Paulus ord: när jag är svag, då är jag stark. Det lilla barnet är ett föredöme i tron, så säger Jesus själv. För det är svagt, det har ingen egen kraft. Vi ska inte kräva att vi ska komma med något själva för att göra det ordentligt. Då är det farligt. Kan vi då säga att Gud på samma gång välsignar den som förkastar det som Gud har gjort? Nej, här handlar det om ett annat evangelium. Då gäller det som Moses skriver. Då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er. Herren er Gud ska ni följa, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till, honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. Vi kan nu sammanfatta. Att predika Guds ord är det första. Sen gör Gud under om han vill bekräfta ordet, men han motsäger inte sig själv. Det är helt möjligt att sådana som inte kommer med Guds klara ord gör mäktiga gärningar. Det säger ju också Mose. Det såg vi av de egyptiska spåmännen. Då Mose och Aaron kom inför farao och gjorde märkliga tecken, så gjorde de egyptiska spåmännen detsamma. I många fall. Att det är möjligt ser vi också av Paulus undervisning i andra Thessalonikerbrevet 2. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster berör han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Mose säger, det är Herren Gud som prövar oss. Om man påstår att det är ifrågasatt om vi predikar hela evangeliet, ifall vi inte kan demonstrera Guds kraft genom tecken och under, då handlar det om sådant som vi kallar svärmeri. Det ska vi känna igen och fördöma. Svärmeri kallas det som går utanför Guds ord. Den heliga skrift som han har gett oss till en fullkomlig undervisning om frälsningen. Den räcker till. Vi ska inte lägga något till det som han uppenbarar för oss. Om Gud vill låta vår förkunnelse åtföljas av tecken och under, får vi tacka Gud för det och ta emot det. Men det är inte en del av evangeliet eller en förutsättning för att Guds ord ska vara rätt. Vår uppgift är att predika Guds ord. Det räcker till. Visst ska vi också söka Guds hjälp i bönen. Många gånger har Gud hjälpt de sina med att göra under och att bota från en sjukdom på ett sätt som visar att det har skett ett under. Om vi skulle förneka att Gud kan göra under idag, går vi emot skriften. Vi kan också med frimodighet följa de instruktioner som vi har i skriften, hur vi ska lägga fram sjuka inför Gud i bön. Och sen låter vi honom avgöra vad som är bäst för var och en. Slutligen vill jag peka på det största undret av alla. Det är Jesu Kristi uppståndelse. Där gäller det i högsta grad det som kvinnan i Sarefat sa då hon hade fått sin son tillbaka från de döda. Nu vet jag att Herrens ord i din mun är sanning. Precis så förkunnade apostlarna. De hade fått en särskild gåva att göra tecken och under som bestyrkte det när de predikade om Jesu Kristi uppståndelse. Det ska vi också förkunna. Jesu Kristi uppståndelse är ett bevis för att apostlarna har talat sanning och profeterna i Gamla testamentet har talat sanning. Uppståndelsen är ett bevis för Guds löfte som vi kan följa genom hela Gamla testamentet. Det har verkligen gått i uppfyllelse. Tack vare Jesu Kristi uppståndelse har vi ett bevis för att döden är besegrad. Och att den död som vi var och en måste möta i slutet av vårt jordiska liv inte är någon slutlig död. Den är bara en port till livet hemma hos Herren. Det här får vi ta emot som en gåva av nåd. För att Gud så älskade världen, därmed också oss, dig och mig. Att han sände Jesus för att lida och dö och ta bort våra synder. För att istället ge oss sin fullkomlighet. Den rättfärdighet som håller inför Gud på domens dag. Det här vill vi fortsätta att predika. Och det ska vi alltid ha inför våra ögon, det som Jesus har gjort. Vi ska inte låta oss förvillas av dem som kommer med någonting till som vi ännu måste göra. Ett annat evangelium för att det ska bli riktigt färdigt och fullständigt. Och då ska Gud också bekräfta med tecken och under, precis som han själv bestämmer. Det gör han när det lilla barnet blir döpt. föds på nytt för att ta som hand av Gud istället för att vara under djävulens välde. Fast vi inte ser det med våra ögon. Det gör han när ordet förkunnas och människor kommer till tro. Det är ett under. Ett stort under. Att människor följer Jesus också i denna tid är ett under som Gud har låtit ske ibland oss. Så här gör han efter sin vilja när Guds barn ber till honom om hjälp i sjukdom och nöd. Men i det fallet vet vi inte vad som är bäst. Ibland ger Gud någonting bättre än det vi ber om. Det låter vi honom avgöra. För han alena ska ha ära. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.